Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, det är 200-800 små minibussar som kör omkring och bara har folk ute som till och med är så lönsamt som de till och med folk ute och spanar var folk är, rapporterar in i walkie-talkie, så det är
ju. Jag tycker att du är lite långt från din mic. Undrar om det är för att du, ja, tar den lite närmare dig, vrid upp den om den inte når upp till din mun.
Jag vrider upp den så att jag är lite närmare då, så ja, kan vi prata
så
lite
att det nästan känns lite snuskigt. Mattias då, hur låter du?
Ja, det är en bra fråga.
Så gör du med... Fan då.
Ja, Jesus. Min ju, här skiljs våra håll. Det är så relativt, för illusionen består ju ändå. Jag vill kunna se. Jag vill kunna ge dig mer än drömmen om mig.
Mattias, du måste prata lite också. Men, kan inte bara sjunga till leda?
Ja, jag kan inte bara. Jag har knappt en situation att befinna mig i. Och då blir det ju så här. Vem ska jag vara då, tycker du? Vem ska jag föreställa imorgon? Vem ska jag vara då, tycker du?
Jag tycker att du ska vara någon vi kan lita på.
Ska jag vara någonting man kan ta på? Det kanske är säkrast här och nu.
Jag tycker att du kan vara Fred Astaire.
Ja.
Lika ja, som två bär. Ja, välkomna till Dileva-podden. Där man bara får svara varandra med olika typer av Dileva-referenser. Mm. Frida har varit på så här retreat, yoga, flum med Dileva som instruktör.
Ah. Oh, är det så han försörjer sig nu för tiden?
Men sen dess så har ju du inte varit sjuk och du har mått bra. Du fann kärleken i livet och allt.
Tror ni att de som är, tror ni att typ så här Kaspar Rebinder, Caspian, tror han vet vem Dileva är?
Jag tror att han vet eftersom hans pappa säkert hänger i
ja,
Dileva-kretsar.
Just.
Tror inte det?
Jag måste vi klippa bort det här, va? Ja. Det är, jag har hört att flera avsnitt så har vi sådana här, när jag säger bort, har vi kvar det? I,
ja, jag vet, så att det här som vi säger nu kanske kommer vara med också.
Just det.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till The Usual Suspects. Jag heter som vanligt Johan Norberg och med mig har jag Fredrik Segerfeldt.
Hallå, hallå.
Och Mattias Svensson.
Ja, ja då.
Välkomna till det separatistiska rummet för äkta liberaler. Och Mattias, nu måste du förklara vad det betyder. Vadå separatistiskt rum?
Ja, det är väl helt enkelt dagens ungdomliga jargong.
Alla vet inte vad det betyder.
Det är väl så här identitetspolitiskt, trygga rum och sånt där.
Just det.
Vi ska bara vara... kvinnor, bara svarta, bara vita. Då har vi ett rum för bara liberaler.
Så att vi måste ha en triggervarning om någon ska säga något etatistiskt där, eller hur?
Ja, men det brukar jag köra på. Ska de hålla på så säger jag så fort jag hör någonting om välfärdsstaten. Så säger jag, det är ont, bort, kränkande!
Hörrni, förra gången vi var här så var det ju förfest. Inför Mattias födelsedagsfest. Hur blev festen, Mattias, tycker du?
Ja, det minns jag inte riktigt. nej, men jag fick lite nyårskänsla. Ni vet sådär, man bara trivs, går in i en bubbla. Man tänker, ja, men nu har vi ändå ett gäng timmar på oss. Mm. Det blev ju ett par timmar fest, men det gick väldigt fort.
Plötsligt är det midnatt och man hittar inte skorna för att springa ut och kolla
och jag, de här grejerna. Och jag kom hem klockan 5 och blev utskälld av min fru. Men jag vet att Mattias var kvar då.
Ja, det var ju vännerna på studentförbundet som fortsatte festen.
Mm.
Och jag var ändå inte sist att gå därifrån. Men jag cyklade hemåt på min rätt
jag hade ett glapp på cykeln som jag lagat nu. Så
varför, var lite... varför har du en damcykel?
Det är mycket mer praktiskt.
Jag har också damcykel. Men, har du, har...
Abaff! Är det med?
Men vad, slipper man den där stången?
Ja, men alltså, har du jag har en sån här trygghet i maskulinitet, så behöver du inte visa någonting.
Precis. men så här, experimentera med att sätta på en barnsadel och försöka sedan kliva på. Det är inte jätteroligt på en här cykel.
Ja, men Fredrik då, din vecka, vad har du varit med om
sen sist? Jag var med i tv igår och pratade bistånd.
Mhm. Just det, du kom direkt från Göteborg nu till den här podden.
Precis,
och kom sent.
Precis, för att jag kom till stationen i morse och såg att Stockholmståget var en halvtimme sent. Så satte jag mig och fikade och var lite irriterad och så här och skulle komma sent. Och sen så gick jag och kollade en gång till och så såg att det var ju ankomsten som var sent, inte av färden. Så jag missade tåget, så det kostade mig 950 spänn och så fick jag ta tåget en timme senare. Men sen träffade jag den centerpartistiske riksdagsledamoten Johan Hedin, som är mycket trevlig och en kristen man, som P brukar säga.
Vad betyder det?
Brukade säga.
Förlåt, P. Anders Linde som var politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, informationsdirektör på Svenskt Näringsliv.
Nu på Access.
Han brukar säga så om folk, som är en konservativ men då ekonomiskt liberal. Han brukar säga så om människor han tyckte var anständiga.
Det är som att säga att någon är en människa.
Eller ja, eller en cool kille.
Ja.
Och Johan är ju...
Eller som när jag säger att någon är syntare. Liksom. Det betyder att han är bra generellt.
Ja, precis.
Nej, men Hedin är ju jätteskön.
Ja, han är jättebra kille.
Bra, frihetlig centerpartist.
Både sympatisk och tycker rätt.
Mm. Så då blev du glad igen.
Ja, så att he saved my day.
Härligt.
Tack Johan Hedin.
Kan vi inte börja prata om bistånd då? Om du närmar dig mikrofonen och berättar vad du sa. Min vecka?
Ja.
Den var bra. Jag har varit i Malmö under veckan. Jag delar ju lite boende eftersom jag har mina barn i Malmö. Och sen så har jag min stora kärlek i Stockholm. Och sen har jag jobbet i USA. Så att jag försöker gå till historien som den största koldioxidboven någonsin. Jag bara flyger överallt. Så det var några dagar i Malmö där med barnen och med faktiskt Le Point, den franska tidskriften. Deras chefredaktör flög till mig för att intervjua mig i 2 timmar om min senaste bok.
Ja. Det är verkligen häftigt.
Och jag ska bli coverboy. Han lovade det. Om det inte blir ett stort terroristattentat i Paris närmsta veckan, så är jag på omslaget här sen.
Det är jättestort.
Men han satt mest under hela intervjun och bara beklagade sig över fransk politik och sa att alla var dumma i huvudet.
Ja. Vet vi någon fransk politiker
som är bra?
Alain Madelin brukar man alltid säga att han är bra.
Vet du vad? Alain Madelin, han ställde ju upp i presidentvalet någon gång. Han fick ju 3% för att han var liberal. Så då hade han förlorat hela valet. Åh nej. Men det är en intressant anekdot bara om honom. Jag körde bil med honom någon gång efter en föreläsning jag hade i Paris. Vi blev stoppade av polisen. Därför att han hade kört för fort eller någonting. Jag tror att han var brusad dessutom. Och då bara gick han ut och sa så här: jag är parlamentsledamot. Och de bara, gjorde honör och bara släppte förbi oss.
Frankrike är ju inte ett nordeuropeiskt land. Nej, men det där är...
Den person, han hade ju ställt sig inför riksrätt i Sverige.
Vi vet ju hur det gick för Aida... Vad heter hon?
Hatsialadi.
Ja, just det, exakt. Precis. De gjorde inte honör för henne. Nej. Men han var ju rätt bra, men det var ju lite tidigare än nu då. Alltså, vad har vi att räkna med?
Juppé är rätt så bra. Juppé är bäst.
Ja, Sarkozy håller ju på att positionera sig som värst. Nu nästan försöka out Front Nationala Le Pen. Juppé är väl hyfsat. Men den andra personen som är intressant är ju Macron.
Just det.
Som ju faktiskt var statsråd i den socialdemokratiska regeringen. Men faktiskt liberal och öppenhetsvän.
Och han kör ju sin egen plattform och ska liksom vara med och sådär. Och han sägs ju splittra vänster. För länge sedan så träffade jag en sån här blerit fransk socialist. Och det finns ju en drag i det franska socialistpartiet. Jag frågade honom varför du är socialist. Då sa han, jag är först och främst icke-konfessionell. Det vill säga, för honom var socialismen kampen mot papismen liksom.
Då är jag också socialist.
Ja, jag med. Och sen så liksom avreglera arbetsmarknaden och sänk skatten, så då är jag med.
En annan definition.
Fast man kan få jättehöga skatter istället när man röstar. Ja, det är ju liksom den där lilla surprisen som inte är så välkommen.
Det är sant. En annan klassisk bra definition på socialism, det är ju Roger Douglas, den Labour-finansministern i Nya Zeeland, som liberaliserade landet så mycket. Och enligt honom var ju socialism att de fattiga ska ha det så bra som möjligt. Så därför är nyliberalism socialism.
Just det.
Nej, det. Medan Olof Palmes definition av nyliberalism var ju motsatsen. Att Sydafrika var ju nyliberalt under apartheidtiden. Varför det? Det var ju totalt allt. Staten styrde allt, till och med rasindelning. Och hur folk skulle bo. Sådär. Nej, men nyliberalism är ju att de fattiga ska ha det dåligt. Så att, och det har de ju i Sydafrika.
Ja.
Ergo, nyliberalt.
Fast de svarta Sydafrika hade det ju bättre än de svarta i de andra länderna. Trickle down.
Ja, men det är ju mycket klassiska brittiska institutioner som fanns kvar. Precis. I Sydafrika sedan tidigare, som gjorde att det fanns ett visst välståndsskapande.
Jag brukar alltid säga, när jag föreläser om bistånd och sådär, så brukar jag alltid säga, det finns ett enda land som är bättre i korruption än två europeiska länder. Det är Sydafrika som är bättre än Grekland och Italien. Och det är ju väldigt sorgligt att det enda landet i Afrika söder om Sahara som är något sån här okej är en för detta rasistisk diktatur. Det säger rätt mycket om samhällsstyrningen i de övriga länderna.
My god. Är det Transparency International?
Ja, fast det är 10 år gammal data nu. Men, det var då.
Oj. Ha, där ser man. Bistånd.
De är, de är väl på väg att jämna ut skillnaderna där. Sydafrika.
Eller de håller på att bli Zimbabwe, tror jag. Det är lite jobbigt.
Å andra sidan, oppositionen växer till sig allt mer nu. Den liberala oppositionen som ju faktiskt har tagit allt fler städer. Kapstad. Nej, jösses! Den senaste lokalvalen. De tog över Johannesburg nu också. Och de har Kapstaden sedan tidigare. De vinner allt mer mark. Och intressant nog, det är ju det demokratiska partiet, det liberala partiet, som alltid kämpade mot apartheid. De var de enda i parlamentet som gjorde det. Men nu har de ju märkligt nog byggt allianser med The Economic Freedom Fighters, som ju egentligen är det här Che Guevara-partiet. Avhopparna från ANC som tyckte att ANC var för liberala och för kapitalistiska. Men de hatar ANC så mycket så att de är beredda att liksom ge liberalerna makt i allt fler städer.
Det brukar ske i svenska städer också, så här, liksom att Vänsterpartiet går ihop Moderaterna i Kiruna för att sossarna har styrt sedan 42. Liksom.
Ja, du pratade om bistånd i Göteborg i TV.
Just det, det var därför jag var
det har hänt en del på biståndsområdet.
Ja, det kom ju en uppdraggranskning, ett granskningsprogram i häromdagen som avslöjade en stor skandal i Zambia. Jag har hållit på med det ganska mycket, jag har skrivit 2 böcker, drivit Timbro-projekt, gav ut massa andra böcker också, och rapporter och sådär.
Du är ju Sveriges William Easterly, skulle jag säga.
Ja, tack.
Alltså, den stora ekonomen och biståndskritiken.
Det ses ju nu, han är då professor och har jobbat på Världsbanken. Jag är bara en nyliberal rabulist. Men jag rådnar, det syns inte, men tack för berömmet. Men jag alltid tyckte det var svårt att hålla på med den här frågan, därför att det finns så himla mycket oseriös, okunnig, slentrian kritik. Trade not aid, brukar man säga. Ja, men visst, men varför finns det finns ingen motsättning däremellan? Man skulle lika väl kunna ha frihandel och bistånd. Det finns så här, som de sa i TV igår, ge dem inte fisk, lär dem att fiska, men det har ju biståndsindustrin hållit på med i 40 år. Vad tramsig du är, det här. Pengarna hamnar bara på schweiziska bankkonto. Och allt det där har jag alltid vänt mig emot. Jag har haft liksom en intellektuell, seriös ambition av att ta till mig den här kunskapen på allvar och förstå hur samhället fungerar, hur fattigdom bekämpas och vilken effekt det här får när man liksom kommer utifrån. Så att jag har inte velat vara med och diskutera sådana frågor i sådana här kortsiktiga eller SVT-debattaktiga program, därför att det inte lämpar sig för det helt enkelt. Men biståndsindustrin har också varit, tycker jag, helt oseriös. Och de var ovana vid motstånd. Det var ingen som sa emot dem. Därför liksom man har inte tjänat på. Liksom, att, du vill bara att de svarta ska ha det sämre. Du vill behålla dina skattepengar. Och så där, det har aldrig varit min drivkraft. Men
du vill väl behålla dina skattepengar?
Ja, men det har inte varit det. Det var inte det som har drivit mig. Utan jag har en ganska djupt känd passion för minskad fattigdom i världen. Det är något som jag tar på himla stort allvar. Men när jag började med den här grejen så var de så himla arroganta. Det var till och med en uppsats, en akademisk uppsats, ett paper på Sidas hemsida, där de sa så här, ja, nu forskning visar att det här, att bistånd funkar. Det är bara det att den uppsatsen visade att i de 12 största mottagarländerna så hade svenska pengar negativ effekt. Men de var så arroganta och de hade inga motsvarande som de kunde lägga ut sånt. Bara, kolla här, forskningen visar att bistånd funkar. Ja, men,
de hade inte läst studien.
Nej, det var fullt på sånt här. Så att jag går med ju på den här industrin ganska hårt. Och, men mitt resonemang är ganska enkelt. Mitt case mot bistånd är så här. Det viktigaste för att ett land ska utvecklas är dess institutioner. Och det är inte lagar och regler, informella och formella. Och så vet vi att bistånd tenderar att försämra institutionerna. Ja, punkt. Det är egentligen det som är liksom det sammanfattning av hela mitt case.
Och det är ett starkt case, men kan du förklara på vilket sätt institutionerna undermineras av bistånd?
Ja, man kan till exempel se...
I en mening. Ja.
Jo, men nej, det kan ju inte i en mening.
Då får du ta två.
Ja, till exempel.
Då får du ta så många
till exempel så här, va? Man klipper av den dialog mellan makthavarna och medborgarna därför att i det sociala kontraktet som uppstår på något sätt så finns det då vi utövar makt och du ger dig medborgarna ger makthavarna sina pengar och sen ska du få någonting tillbaka. Det är, liksom, det är nödvändigt för att ett gott samhälle ska uppstå. Men om det kommer in en tredje part som helt plötsligt ger pengar, då behöver makthavarna Då är någon annan som utkräver ansvar av makthavarna än medborgarna. Så då klipper man av den dialogen. Och makthavarna får resurser att utöva makt utan att behöva ha medborgarnas godkännande. Det är ett exempel. En annan sak är om du har ett system som präglas av rent-seeking, det vill säga privilegiejakt, att man liksom vill ha pengar gratis. Om det finns fler privilegier att jaga, ja då ökar privilegiejakten. Rent-seeking. Om du häller pengar över en offentlig budget och man vet att det är samhällen där den offentliga budgeten är det man lever av därför det finns ingen företagsamhet och sådär, va? Ja, då blir det huggsex om den offentliga budgeten. Det blir mer korruption, det blir mer det finns till och med positiva samband mellan bistånd och statskupper därför att det var som två forskare i Lund sa om det enda ägget som läggs i landet läggs av staten, ja då blir makten över staten det grundläggande som därför blir det då liksom och det har man ju sett också att det finns väldigt, väldigt få fredliga maktövergångar i Afrika. Det är också så att det blir lättare att du får starkare incitament att bedriva en dålig politik därför att om pengarna kommer utomlands ifrån, ja, då är det ingen anledning att genomföra liberala reformer eller få till en rättsstat så du får tillväxt för pengarna kommer in ändå. Så politikerna får helt enkelt incitament att liksom behålla landet fattigt. Kostnaden för en dålig politik minskar. Dessutom är det så att, och det här kan jag dra ett bra exempel. Det finns en bok som heter Linda Pohlman är en holländsk journalist som skrev, vad heter den, en karavan? Kriskaravanen heter den. Och då det var 2001 så skulle FNs utvecklingsorgan komma med sin årliga rapport om mänsklig utveckling. De rangordnar de här rapporterna länder efter grad av mänsklig utveckling. Och då skulle de ledarna i Sierra Leone vänta då på publiceringen. Och när publiceringen kom så visade att Sierra Leone återigen var det minst utvecklade landet i världen. Då ordnade de till en stor bankett för att fira detta på landets lyxhotell. För då vet de att nu kommer dollarna från Europa och USA igen. Nu kan vi fortsätta köpa våra jeepar och våra lyxhus. Sådär, va? Mm. Så att de helt enkelt håller landet i underutveckling för att själva kunna bli rika.
Det var ju någonting när jag var på Taiwan och kollade på utvecklingen där och varför det kunde gå så otroligt snabbt sen efter brytningen med kommunistpartiet i Kina och sådär, då var det ekonomer som sa till mig att det viktigaste var att USA sa om 5 år tar vi bort allt bistånd. och hur hjälpte det? Ja, men då var vi tvungna att bli rika istället. Då var vi tvungna att utveckla de produktiva krafterna och ge folk frihet.
Just det.
Okej,
okay. Just det.
Bra idé.
Ja, men och det här då, jag har inte sett en enda biståndsindustrimänniska som har tagit det här komplext. Och det här liksom på allvar. Sida gav Nobelpristagaren L. Rostrom och ett team i uppdrag att, liksom, att skriva gedigna, tjocka rapporter om det här. Och hon skrev ungefär det som jag säger. Det la Sida i en rapport, eller i sin byrålåda, och struntade i det. Och så jag fick liksom ta om för dem att ni säger att jag är galen och hittar på och jag är timbo, jag är nyliberal, jag kan ingenting och jag skiter i svarta människor. Så här, men Elinor Ahlström har fått Nobelpriset och ni har beställt rapporten åt av henne. Och den ligger i er byrå där, de säger samma sak, men det skiter ni i.
Finns det någon, träffar du någon från Sida och, som jobbar med bistånd som köper någon del av kritiken? Från dig, Ahlström?
Nej. Det här var jättekonstigt. Jag har väldigt sällan pratat med dem. Jag har bara bråkat med dem. Jag hade liksom inte någon kontakt med dem. Så jag tror att det här är ingen som bryr sig om det här. Och sen så helt plötsligt blev jag rankad av Sidas tidning som den fjärde mäktigaste i biståndsdebatten. Jag bara, va? Och visade att alla håller på att snacka om det här. Det var jag blev jätteförvånad, men samtidigt glad såklart, för det var ett väldigt bra betyg. Men det var, ni kunde väl liksom bjudit in mig någon gång så vi kunde prata om det på allvar. Men det var liksom, jag har haft en monolog, de har lyssnat i hemlighet liksom. Nej, det var väldigt konstigt, det var men de var också när jag höll på med det här på allvar mer för de var också så här elaka. På den tiden så var det ungefär 10 000 människor som jobbade med bistånd i Sverige. Och de har 180 miljoner kronor i informationsanslag hade de då i alla fall. Jag tror det är mindre nu. Som de använder alltså för information i Sverige.
Som de delar ut till olika
organisationer
grupper.
Då, och Sida själv också gör med pengar.
Ja.
Vilket innebär att det är, liksom, det är 200 miljoner nästan som använder för propaganda i Sverige. Och sen så ringde då Sidas tidningschef.
200 miljoner mot dig.
Mot Sverige.
Mot dig.
Mot mig,
ja.
Sen så ringde Sidas chefredaktör, eller deras tidningschefredaktör till mig och bara, jaha, hej, vad har du för bud för det här egentligen? Ja, och jag tänkte inte på att man skulle liksom tänka efter. Så jag bara gjorde överslag, så hade jag 1,5 år. Vad kostar jag? 600-700 000 kanske med arbetsgivavgifter. Och så hade jag några rapporter och så. Det blev någon miljon. Så hade någon mage att påstå, göra rubriker, Timbros miljonsatsning. Men det är jag på ett kontor. Ni är 10 000, 180 miljoner, får du mage att säga så. De är helt oseriösa. Det har aldrig varit någonsin. De har aldrig liksom haft någon... Nej, det var väldigt konstigt. Ja. Och det var samma sak, arrogansen igår så här i tv-programmet. För min motdebattör då bara, ja, Fredriks syn är gammal.
Vad gäller själva konflikten? Kan du dra den kort?
Alltså jag säger att bistånd inte fungerar. Ja, och att bistånd orsakar skada.
Ja,
och
jag säger den här skandalen som var på tv var...
Ja,
var
det Zambia?
Zambia, ja, men det är så här att då skickar de pengar till en organisation för bönder. Och sen så tar chefen för organisationen de pengarna och bygger en swimmingpool och ger sig 150 000 i månaden i lön och sådär. Men det är typiskt så här media. Någon skäl för pengar från de fattiga. Och programledare vill ju inte lyssna på när jag sa att det där är bara en detalj. Hela det är inte det som är det viktiga. För alla säger att pengarna kommer fram, men det är inte det som är det viktiga. Vilken effekt får överföringen på längre sikt på landets utvecklingspotential?
Ja, ibland kan det väl vara värre utifrån det här resonemanget att pengarna under mina institutioner, då är det ju sämre att pengarna kommer fram.
Ja,
då är det ju bättre att någon plockar knycklarna på vägen.
Man ska inte diskutera såna här saker i tv på så kort sikt.
Men det gjorde du.
Ja.
Och då fick du höra att du hade gamla argument.
Ja,
så? Ja.
Ja. Men då har de alltid gjort varenda gång. Men då sa programledaren, för då har han gjort sin research, för att förra årets Nobelpristagare i ekonomi tycker likadant. Och det skrev han i en bok som kom för 2 år sedan och min bok kom för 4 år sedan. Men det var ju... Men det är så här, det är roligt.
Just
då, en sån här liksom, Angus Deaton, ja, precis. Och... Men det är inte lika lätt att avfärda som Fredrik Segerfeldt.
Och William Easterly skriver ju om människor tillbaka... nu har jag glömt vad boken heter. Men
Tyranny of Experts.
Ja, eller? Precis. Där går han ju tillbaka. Det är en väldigt sorglig historia tillbaka till 1900-talet om en massa intellektuella människor som har kritiserat biståndet och inte blivit lyssnade på.
Nej, för det här är ett maskineri som lever sin egen värld. Det är inte heller en industri eller en bransch eller ett politikområde som präglas av nyfikenhet och intellektuell helhet, utan hur definieras biståndspolitik? Jo, ett antal ombud på politiska partiernas årsmöten röstar fram vad man har för politik. Och det är så här Bengt från Fjällstad och Ingrid från Kristianstad liksom, som ja, men vi är så här, vi är miljöpartister, så vi tycker det är bra med lite miljö, och Folkpartiet tycker bra med mänskliga rättigheter, och Sossarna tycker det är bra med fackliga rättigheter, så man följer till demokrati och lite kvinnor och så här. Och sen blir det vilka som styr, så är det som präglas av, så är det som sätter biståndspolitiken. Det är ju inte en seriös En seriös process skulle ut så här. Vilka är hindren för utveckling i fattiga länder? Steg två. Vilka verktyg har vi i rika länder för att påverka de här faktorerna i positiv riktning? Tre. Och hur prioriterar vi då utifrån de resurser vi har? Men så går det inte till. Utan det är ju så dessutom så har vi hela den här NGO och biståndsindustrins egenintresse. Och gör man liksom public choice analys på det här, och de har ju, de sätter ju politiken, de har jättemycket pengar, jättemycket resurser, och hela berättelsen om världen är det de som sätter. Och de har, och det är ju lite så här, det är mycket vänster och det är mycket religiöst. Så då får du ju en blandning av liksom, vad tycker en så här arg 22-årig Sulemansbrutta som röstar på V tillsammans med en pingstvän från Örkeljunga liksom. Ja. Det är klart att bli trams.
Och det som nästan är ännu mer anstötligt tycker jag med den svenska biståndspolitiken, det är just att vi har ett kvantitativt mål för det, att det är 1%-målet. Det handlar om vi ska kunna göra av med så mycket pengar som möjligt på detta. Det handlar inte om vad som skapas utifrån det. Nej. Och som det är väl Easterly som har dragit det, han kanske har snott det av det eller något. Att i så fall räknat på det sättet så var Catwoman den bästa filmen någonsin, för den kostade 900 miljoner dollar att skapa. Jättemycket pengar. Ingen ville kolla på den. Man nådde 1%-målet. Ja.
Men det är ju verkligen brutalt ärligt, därför att det är ju det som räknas. Hur fin man som avsändare känner sig av att det här området kostar väldigt mycket. Mm. Och kommer man då och talar om att det här är ju faktiskt, det är inte bara pengar i sjön, någon som har köpt en swimmingpool och sånt där, utan det gör faktiskt skada. Då blir det ju så här syntax error liksom. Nej, det här får du inte tala om.
Förstör verkligen självbilden.
Ja,
av godhet. Lite grann.
Vi har alltså finansierat stagnation och elände. Jag tyckte det var intressant.
Och krig och våld och förtryck och fattigdom.
Den här rapporten som kom om Tanzania, som har varit en del. Det är Bengt Nilsson heter han, va? På Etnopress, som har bloggat
som var på Utbildningsradion kanske fortfarande.
Rapporten heter ju Swedish Development Cooperation with Tanzania, Has it helped the poor? Och har utvärderat svenskt bistånd mellan 1962 till 2013 och kommit fram till att under stora perioder så har det haft en rent negativ effekt, och på senare år så har det sannolikt haft en lite bättre effekt. Men det är ju fortfarande sån här budgetstöd som man då närmast antar i definitionerna är bra. Därför att det är i enlighet med den praxis man har nu. Så det följer lite av definitionen det här att det är bra. Samtidigt har ju Tanzania genomgått en rätt intressant transformation. Det var ett socialistiskt experiment under den första perioden under han Julius Nyerere.
Just det, vi finansierade tvångskollektivisering av jordbruket och sånt.
Ja. Och skapade svält. Politiska fångar och invasion av grannländer. Jag skrev på Facebook där, så jag blir så, det här är att det här får komma undan. Jag blir rasad.
Men Fredrik, vi nådde 1%-målet.
Ja, men alltså av politiska skäl så stöttade vi en diktator som tvingade folk att svälta och låste in dem som inte höll med, och sen invasion av grannlandet. Och det, liksom, för att han var vår sossepolare, jag blir rasande. Det är fan skandal. Man märker på ett fängelse.
Och sen då, så, och sen kraschar det här då, föga förvånande, i mitten på 80-talet.
Och sen, men han avgick.
Ja. Och sen,
så vad ska det göra? Att IMF tvingar honom.
För det är lite sådana här IMF och andra griper in. Det var inte biståndsindustrin. För den här rapporten är rätt intressant. För den förklarar ju det. Sen har landet liberaliserats. Så småningom har ekonomin tagit fart. På 2000-talet är det något av en succé. Och det intressanta är att Sverige var mycket entusiastiskt stödjande. Alltså de som var där nere, biståndsfolket och sådär, de stödde den socialistiska, brutala, misslyckade politiken in i mitten av 80-talet. Där var våra skattepengar och den politiska entusiasmen. Olof Palme var personlig vän till Nyerere. Och Sen så har landet liberaliserat och den politiken motarbetades
ja,
av svenska biståndsarbetare
ondskefulla, på plats. Arrogant och fattigdom. Jag blir så förbannad.
Man satt ju med en massa projekt och en massa personer som sympatiserade med den tidigare politiken. Så när de här har intervjuats i efterhand så har det ju liksom kommit fram att på olika sätt så motarbetade man de liberala reformer som IMF. Och man övertalade också andra biståndsgivarländer att motarbeta det här. Så det var en anledning till att liberaliseringarna fördröjdes och inte hade så goda effekter. Och sen har biståndet funnits kvar, man har inte varit lika entusiastisk. Och nu när det går jättebra så säger man att ja, men nu kan vi inte utesluta att biståndet har en positiv effekt. Man freerider på en utveckling som beror på något helt annat.
Måste byta ämne nu,
jag kommer faktiskt ihåg att 1998 så hade Pierre Schori, som vi har talat om i den här podden tidigare, för att han faktiskt gick på den nyliberala svartklubben Tritnaha, Once upon a time. Han var i en chatt i Aftonbladet där han fick frågan, vad tycker du om Julius Nyerere som då liksom förtryckte sitt folk, såg till att de svalt, invaderade grannländer. Och säger, Afrikas grand old man, jag gillar honom verkligen. Ja. Så kunde man säga så sent som 98.
I Bryssel och någon sossepolare och i en timme och får åka vidare. Jag blev. Och så kunde jag prata om det här med SSU-idol liksom, fruktansvärt. Men det finns mer exempel. Alltså,
du kan hålla på ett tag.
För det var bra. Ja.
Kort.
Bengt Nilsson, som ni nämnde, skrev en bok när jag projektade på Timbo som heter Sveriges afrikanska krig. Den kanske viktigaste boken i den här. För han visar då att vi har finansierat vapen, våld, tvång, krig. Och det hängde folk som var alltså riktiga i marxister, alltså stalinister, som stöttade den etiopiska dergen. Och det var någon visselblåsare där som skulle säga att allt inte stod rätt till. Då var det andra svenskar som sa det till de här stalinistiska massmördarna styrlandet. Så han fick fly med hjärtat i halsgropen och liksom åka hem. Och det är en jättekänd, vad heter han nu? Han skrivit en bok om en vänsterintellektuell så här, 70-årsåldern. Ekonom. Inte Kenneth Hamel utan den andra.
Från Sydow?
Nej, men han är ju så här docent. Jag kommer inte på vad han heter nu. Vad irriterande.
Från Sydow?
Varför säger du från Sydow?
Han heter det.
Nej.
Ja, i Sverige.
Jo, det heter han ju. Svensk vänsterman, äldre ekonom som är också i...
Nej, men Sydow finns ingen ekonom som heter från Sydow.
Jo, varför heter han? Vi har ju alla debatterat med honom massa gånger. Oh, det här klipper vi bort. Det
ja, jag
pinsamt.
Vet det, men vi irriterar det. Ja. Ja, men, ja. Han skrev ju en bok om euron.
Ja, precis. Från Sydow.
Ja, men ja, inte. Ja.
Han heter det.
Ja, okej då.
Ja.
Men
whatever.
Sen så säger de alltid då att ja, men det funkar ju inte på 60-talet, inte på 70-talet, inte på 80-talet, inte på 90-talet, inte på 00-talet. Men nu funkar det, för att nu har katalysmen nått Afrika. Mm. Men då vill de hävda att nu har de äntligen lärt sig vad som funkar. Men då förutsätter de att biståndsindustrin är en rationell och en lärande organisation. Det är inte sant.
Mm. Men... vad funkar då, avslutningsvis? Alltså om vi verkligen tog det på allvar, om man ser vad är fattiga länders problem, hur skulle man kunna stödja de institutionerna? Finns det något vi kan göra med att liksom hjälpa till att etablera äganderätter, infrastruktursystem, demokratiska system?
Nej, det är verktyg som vi har som är tillgång till i rika världen, som är allra mest effektiv för att öka den mänskliga välfärden på global nivå. Det är att släppa in fler människor från de här hit. Så det bästa vi borde göra är att riva ner gränserna och tillåta migration.
Och det är det enda alla är emot.
Ja.
Ja. Väldigt mycket av biståndet är ju liksom samvetspengar för att vi inte gör detta.
Mm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mattias, du har ju gått och blivit seriefigur, har jag sett.
Ja, det stämmer. I tidningen Galago ska jag svara på frågor. Fråga liberalen helt enkelt. Så kan radikala socialister och andra som är nyfikna på liberalism.
För det är en jättevänstertidning.
Ja, det är ju en
men säg ja.
Ja, jo, men alltså det är ju en det är humor. Alltså det är en satirtidning. Den har ju en politisk
och det är en hel del saker som inte är ideologiskt heller utan bara är kul
bara
i sig.
Bara humor och annat.
Och där ska du ha en liten frågespalt.
Mm.
Och då fick du en liten teckning av dig.
Som liknar dig för att spela tennis.
Just det, för att
när man ska parodiera en liberal så måste det ju faktiskt bli Johan Norberg. Och det blev det ju.
Men framförallt, du spelar tennis på den bilden. Det brukar ju inte du göra. Du borde ha en fotboll där eller något. Eller en cykel.
Ja. Jo,
men Galago, berätta om den relationen. Vad hände där? Hur började det här? Vad kommer du få för frågor, tror du?
Ja, du, det är väldigt bra frågor. Kanske marxismens arbetsvärdelära eller... Eller varför är ni dumma i huvudet eller någonting däremellan.
Så där blir du lite alibi-liberal för att använda ett begrepp jag använt tidigare.
Ja,
deras enda liberal.
Det tycks vara min roll. Jag får ju rätt många jobb genom marxister och andra.
Varför tror du att du är tacksam? Eller varför är du så populär i de kretsarna, tror du?
Jag är ju nödvändigtvis populär, men det kan...
Fan, du är på Aftonbladkultur och Galago. Ja. Du är en enda liksom, du är den enda nyliberalen som massmördarkommunisterna gillar liksom.
Ja, men i det här fallet, och den här generationen är väl inte så mycket massmördarnostalgiker. Men i det här fallet så var det ju för att jag var verkligen den enda från det borgerliga hållet som försvarade Galago när de blev bizarrt polisanmälda för... alltså det är en satirtidning med serieteckningar och liksom hittepå krönikor och sådär. Och i en sån här hittepå krönika så var det liksom ett antal förslag som man var tvungen att göra. Om vi nu skulle liksom ha det. Det var några satiriker som gjorde ett uppror. Vad skulle man kunna göra för att kunna skämta om samtiden? Den är så absurd så vi kan inte skämta om den. Vi skulle vara tvungna att i princip skjuta Per Gudmundsson. Och då liksom, va? Ett mordhot hittade svenskan på då. Och gick och polisanmälde tidningen och sådär. Det var helt absurt och liksom hela... I alla fall väldigt många av borgerligheten var ute och ryade om att det här är fruktansvärt och sådär. Och liksom,
det lät ju lite grovt.
Ja, det var ju grovt. Så här. Det blir ju inte kul eftersom de menade. Ja. Så skämtet blir ju lite rumphugget. Men det är fortfarande liksom en jävla skämttidskrift. Ingen, och inte Per heller, liksom, tog ju det här på allvar. Och ändå liksom så...
Det var plumpt obehagligt, men det var inget mordhot.
Nej, men svenskan hittade på detta därför att de har en policy om detta, om att ta alla mordhot på allvar. Så det var ju det här stolpskottet Martin Jönsson som satt och hittade på en massa... Ja, här finns ju kopplingar till våldsamma extremistmiljöer och sånt där. Och tryckte det i tidningen. Och, det var helt absurt, jätteuppjagade stämningar och sånt där. Och det här exploderade någon gång i Almedalen 2011, och det var ganska vackert. Jag var på någon sån här accessseminarie där jag liksom blev hatad av alla för att jag ifrågasatte detta. Det var sån här riktigt aggressiv stämning. För Per hade ju riktiga mordhot över sig. Det var ju det som gjorde det obehagligt också. Det fanns ju han granskar ju mycket extrema islamister och andra som ju liksom är betydligt seriösare om de skriver i sin tidning. Alltså IS tidningar är inte lika mycket inriktade på vänstersatir, om vi uttrycker det milt.
Nej.
Så sett i det kontextet så blev det ju liksom ett olyckligt skämt. Men då blev jag liksom avskydd av alla och sådär. Och hamnar på Vänsterpartiets fest i Almedalen.
Platsen som fanns kvar
där,
till dig.
Ja, och där träffade jag nya vänner. Bland annat Kafas och Fagari, som hade blivit indragen det här för att han hade skrivit typ ja, rimligt på Twitter om det här. På samma sätt Johannes Klenell då. Så vi känner ju varandra sedan dess.
Och Johannes Klenell som är redaktör för Galago.
För Galago. Ja.
Men det måste jag säga, sticka emellan med. Det där verkligen länder dig till heders. Inte i specifikt den här frågan, men du är väldigt duktig på att verkligen ta varje sakfråga i sak. Oavsett var det kommer ifrån. Och ge folk rätt, även om de kommer från helt galna ställen. Och att hoppa på folk för att de tycker fel, även om det är dina närmaste vänner politiskt och privat och sånt. Du har en väldigt intern kompass där. Det gillar jag.
Tack.
Även om jag hatar det när det drabbar mig.
Ja, har du någonsin, jag undrar om jag har drabbats av någon gång.
Jo, men jag tyckte att du var lite sossig när du försvarade att en del av biståndet och sånt där i din bok. Och det sa jag ju förstås.
Jaha, okej. Okay. Får jag bara säga, jag vill bara markera lite mot, alltså Per Gummesson är en polare till mig och till dig.
Gammal granne också. Ja. Mm.
Och jag menar, svenskans ledarsida.
Träffade honom på någon solobar, café.
Ja, svenskans ledarsida, liksom, du har ju typ jobbat där, Mattias, har du inte det?
Ja, en sommar, det var mycket.
Ja, men jag är,
han dansade en
jag
sommar.
Är, men jag är ju polare med typ flera av dem, och min flätta sambo har jobbat där. Så jag liksom, det är ju någonting som de är, det är ju, jag känner mig ganska nära svenskans ledare i alla fall. Och,
du är inte lika nära mikrofonen dock.
Nej, om just du, det. Jäklar. Sen tycker jag också att de är jag håller med dig, tror jag, i sak vad gäller liksom satiren och sådär. Men det finns hela tiden ett ursäktande. I de här kretsarna där det finns våldsverkare, de tycker inte att de förnekar dess existens. Alltså att det finns folk till vänster som också slår och sådär. Det är någonting som hela tiden gullas bort. Och för detta våldsverkare och andra är ju med i de här finsalongerna. Så jag tror att det är där, det är den... I den kontexten, det sammanhanget, man ska se upprördheten.
Det är svårare att skämta med våld när man på sin sida har väldigt våldsverkare.
Ja, eller när folk säger att det finns inga i vår krets som håller på med våld. Men du är själv med AFA. Då är man ju våldsverkare.
Ja, fast nu är det väl ingen på Galago som hängt med AFA, gissar jag. Vad jag vet.
Nej, men de rör sig i samma kretsar. De är polare, de är med på samma mingel. Det är fast man säger liksom att...
Eller är det här som när folk tror att vi alla på någon slags så här borgerlig...
Nej, det var ju en Facebook-tråd häromdagen när jag såg en
fast Facebook-trådar, alltså jag har alla möjliga dårar i Facebook-trådar.
Ja, men det var en, hela stämningen var vi och de är och sådär. Så
det kan väl vara bra att påpeka för alla de som inte känner till det, att... på Facebook kan alla skriva. Ja. Även de som inte känner en. Och de som är ens vänner. I många fall har man inte en aning om vilka det är. Därför att i alla fall jag, och jag tror ni två med, använder Facebook som ett massmedium. Som ett sätt att låta folk få del av alla ens åsikter. Så att jag har ju massor av folk i mina trådar som jag inte har en aning om vilka det är. Som jag inte heller kan ta ansvar. Jag kan ta bort om det är för grovt och för sjukt. Absolut, vilket jag har gjort. Men man kan inte ta ansvar för att vissa är dumma i huvudet.
Så är det. Och jag tror att jag har nog vänner. Jag försöker rensa nu och gå igenom så här. Men jag hittar ju både nazister och kommunister. Liksom.
Och ryssar. Jag vet inte om det har drabbat det, men många av mina amerikanska vänner som är mer högprofilerade publik insett att de har fått in massor av vänner som är Ja, ryska troll. Ja. Som sitter och bara skriver om så här, hata NATO, hata Hillary Clinton, älska Trump.
Om det är blondiner med stora dunkar så, och inte har några gemensamma vänner så kan man ju tacka nej också.
Ja,
fy vad mycket konstigt man får så här, vänförfrågningar.
Jag är fascinerad över det här, framförallt när man, nu verkar det inte funka så mycket, folk verkar lära sig, men i början så var ett sån här utskiljande, nu är det inga gemensamma bekanta, men det kunde vara så här 4-5 gemensamma bekanta och alla var medelålders män och så var det
tunnhåriga och ensamma och det var samma personer varje gång. Ja. Men Mattias,
jag vågar inte säga vad jag tänker på. Men
vem du tänker på?
Nej, vad?
Aha.
Jag antar att det finns en logaritm som gör så att den
som är ensam och medelålders och bitter och söker. Jag vill bara ha det sagt att jag får aldrig sådana vänförfrågningar till skillnad från dig. Mattias, är det här ett bredare fenomen? Alltså det här med en höger som ropar på polis när saker är...
Ja, men jag tänkte lite, alltså det här var ju ett exempel, för det pratas väldigt mycket om rätta och vänstern får väldigt mycket kritik för sån här politisk korrekthet och sån här. Men jag tänkte på det, här blev ju alla fullkomligt knasiga och hotade liksom den satir vi hade. Det var förvisso innan samma människor sa Je suis Charlie Hebdo liksom, men det ekar ju lite tomt när man liksom velat polisanmäla och stänga ner den enda satirtidskrift vi har i Sverige. Ja. För ett låt vara osmakligt men ändå uppenbart skämt.
Men jag måste då, jag vet att jag är tjat i den här frågan, men när jag får såna här på Twitter, de skriver ut min adress, de ser att de kommer och slår ihjäl mig. Jag tror att jag har polisanmält 3 eller 4 gånger mordhot av, och det är liksom så här folk som är, de identifierar ju konton sen. Det är folk som är folkvalda. Som är,
ja, de skriver i sitt eget namn.
Nej, men det är någon som sen grävde åt mig som kunde lite vira med den här personen var. Liksom, så här.
Får du mest från vänsterextremister eller rasister?
Lika många på den tiden. Nu är vänster, nu är, de senaste 2-3 åren har det lugnat sig, men för 2-3 år sedan, eller 3-4 år sedan tror jag det var, då var det lika mycket från vänsterextremister som högerextremister. Man får alltså ungefär samma sak. Det är någon nazist-sajt som säger att de ska döda en. Det är någon kommunist på Twitter som säger att man ska döda en. Men det andra tas, ja, precis, det extrema rör varandra. Men det ena då tas inte på allvar. Det är bara, ja men det där är inte på allvar, så jag har ju inte vi. Ja men ni gör det visst, du är förtroendevald vänsterpartist och du skriver i trollkont, du ska slå ihjäl mig och skriva ut min hemadress, vad fan är det med dig? Varför får du vara med i den här kretsen? Du borde vara bortslängd från Vänsterpartiet så långt som möjligt, men Vänsterpartiet är inte heller ett parti som alla andra. De har fått avgå hela tiden, slänga ut människor som inte är rumsrena. De har också en vålds... gullande, ett demokratiförakt och ett bortviftande av extremister. Men de är lite finare, de har lite bättre smak. Jag kommer tillbaka sen här, som vi redan pratade om säkert i förra podden. Men det här driver mig till vansinne. Och den vänstern som du hänger med, Mattias, är en del av det här. Alltså därför tycker jag att du är fel. Nej, du är inte fel. Du har för rätt i sak, men jag har väldigt svårt att förstå hur du kan hänga med dem.
Ja, men det här, alltså... Galago är ett satirmagasin, Aftonbladet är en kultursida. Det är liksom inte våldsvänster.
Nej, men, de är med på samma fora. De är med, de har liksom skribenter som har varit med i de här rörelserna. De är inte klockrent demokrater.
Jag vet, men har man haft några som liksom klappar på ens polare som hotar, det man släpper det aldrig.
Och kärntopp. Och
det tas inte på allvar, där har du rätt.
Nej,
alltså det finns ett gullande med. Sen håller jag inte med dig om att det här gullandet skulle ske på kultursidor till exempel.
Nej, det vet jag inte.
Exakt. Och du gör det ju liksom en saklig orättvisa när du kopplar ihop alla till vänster, och min poäng är att den gör ju vänstern också när de ska bara, men högern kramar ju också diktatorer.
Nej, för jag säger det alltid till vänster, när jag säger till vänstern på det sättet menar jag vänster om socialdemokratin. Och vänster om socialdemokratin så finns det, har det i alla fall traditionellt inte funnits någon demokratisk kraft. Men, utan där går liksom, där slutar, det är därför det heter liksom så socialdemokrat.
Men det är ju fortfarande väldigt olika, alltså du har ju olika du har ju alla möjliga fraktionsbildningar, ja, och ja. Sådär. Alltså ska du behandla folk med intellektuell hederlighet så kan du liksom inte bara dra alla över en kam eftersom jag hittade en våldsverkare i kommentarsfältet.
Jag säger inte att alla som står till vänster om socialdemokratin inte är för demokrati och egentligen är potentiella misshandlare, det säger jag inte.
Nej, men bra. Min egentliga poäng, apropå just det här med olika behandling. Nej, men det var ju en reflektion apropå det här att vi väldigt sällan pratar om när högern är för censur och sånt där. Det blev ju enorm uppmärksamhet när en, vad hette han? Det var någon på kulturbiblioteket i Stockholm som ville ändra... ta bort ett Tintin-album. Tintin i Kongo.
Ja. Just det. Han är en sympatisk kille.
Tintin i Kongo skulle...
Aha, medlöpare!
Jag sitter i soffan med honom.
Var det inte så att Tintin i Kongo... alla Tintin-album var det väl?
De skulle som väl skulle, flyttas till vuxen
Tintin
av det.
Kongo är ju den som är...
Faktiskt den är ju rasistisk.
Ja.
Det finns ju ingen beating
men den skulle flyttas, ja. Till vuxenavdelningen. Det var inte att den skulle förbjudas.
Och sådär. Och det har diskuterats jättemycket, liksom ambitionerna att, från vänster att liksom bekämpa vissa kulturformer och vissa fenomen och sådär. Men jag sitter och läser en bok som jag ska citera sen som heter Stad till salu om entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde av tre forskare som heter Mats Fransén, Nils Herting och Katarina Törn. Den handlar egentligen om stadsbyggnad och sådär, men det stod mig, för de skriver en hel del om den här totala nolltoleransen mot graffiti. Och den är rätt kul, för den har ju högern bekämpat och med fullkomligt groteska medel. Alltså, Stockholm har en mycket mer långtgående sån här nolltolerans än Toronto, Sydney, till och med New York. För där finns procedurer för var och hur man kan tillåta att måla graffiti. Här blir det liksom en sån här, nu ska vi alla samverka, vi ska ha nolltolerans. Staden ska inte medverka till verksamheter eller evenemang som inte tar klart avstånd från klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse. Man får inte alltså ha den uppfattningen och inte heller medverka till verksamheter som på något sätt kan väcka intresse för och leda till klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse. Och det här har liksom gått så långt att man hade ju liksom vakter och sådana här ute och jagade. Man tog sig extra legala befogenheter. Det kostade. Men också det här att alla måste samverka. Alltså man ställt in utställningar, graffitikurser i skolan. Barn med färgkritor har inte fått rita på trottoaren med sådana här liksom vattenlösliga färger. För det kan uppmuntra till graffiti. Och sådana
graffiti?
Klassiska,
ja, var 80-tal?
Här, visst är det. Och det här finns fortfarande, det är liksom en 2000-tal, det finns fortfarande en konflikt i Stockholms stad om detta. Att liksom, och man ser då, det är väldigt kul, Jan Björklund och alla håller ju på 2000-talet här med att säga att klotter är en drog och det är extremt svårt att komma ur klottrandet och det är förenat med andra droger och det är en inkörsport till kriminalitet. Alltså alla de här moralpanikens klassiska grejer och sådär. Det blir väldigt intressant ur ett statsvetenskapligt perspektiv då att titta, därför att det är alltså här tror jag vi har en nyckel till liksom den här svenska fanatismen, att man sitter i konsensusorgan och alla ska vara överens, och när man väl har fattat ett brett beslut som alla är överens om, då måste det implementeras precis överallt. Men min poäng här var ju liksom att det här är högern. Mm. Det här är högern som bekämpar en hel kulturform, inklusive dess faktiska uttryck i konstutställningar och annat. Och vi hade ju samma med rave tidigare. Det var ju också Moderaterna i stadshuset och sånt där. Men det är på något sätt helt bortblåst att högern faktiskt är närmare än vi tror. Våra polare är liksom censurvänner och extremt kulturfientliga och sanktionerar åtgärder som ju liksom är direkta hot mot yttrandefriheten. Men
det är sant.
Det är helt försvunnet.
Jag kommer att tänka på den gamla svartklubben vi drev Tritna på Sankt Eriksgatan 89. med de 18-19 polisrazzior som skedde, det var ju påhejat just av högern i Stockholm. Det var ju de som hatade detta. Och sen när några av de inblandade sen gick vidare med Hinze och Varveus och körde Docklands och rave där. Det var ju just rave-kommission, högern hatade. Den enda som trädde upp till försvar för kulturen och sa att ni måste ju faktiskt separera det här kulturuttrycket från om ni tycker att det finns droger här. Och då får ni ju hantera det separat. Det var Gudrun Schyman, Vänsterpartiets ledare, som var den enda som försvarade.
Förlåt om jag får klippa bort det om det är jobbigt. Men jag satt i morgonsoffa en gång. Det var någon sån här, vad är det, första maj och sådär. Då skulle vi lite putslustigt och sådär, va? Och då skulle vi skulle göra våra egna plakat och skoja om det. Det var en vänsterpartist och jag och någon till. Men det var, kommer inte ihåg vem det var. Det var det att, sen kom jag på efteråt. Det var ju den här bruden som hade varit med. Och jag hade polisanmält henne för en dödshot. Hon hade bara, varför polisanmält? Jag är ensamstående med barn. Varför hotade du mig till döds då? Och sen henne var tvungen att sitta och gulla med i den här morgonsoffan. Och sen bara, ha, ha, ha. Det är helt sjukt. Jag skulle aldrig få en nazist som dödshot av mig. Och sitta med anständigt i en morgonsoffa på jämställd nivå med mig, och jag skulle tvungen le mot den i ansiktet liksom.
Bra tv hade varit om du hade frågat henne, varför dödshotade du mig?
Ja, jag kan inte säkert på om det var hon, så jag inte liksom, men jag tror det var hon, jag är inte säker.
Du är fortfarande inte säker?
Nej, men jag har inte kollat exakt. Fan, men jag minns inte.
För mycket dödshot?
Nej,
men orkar inte kolla allt?
Ja, nej.
Hörrni, jag måste prata om en lite jobbig sak, för att jag hatar den här konspirationsteori-paranoian som har tagit över väldigt mycket av den offentliga diskursen i Sverige och i USA, där alla tror att det finns någon slags liten elit som skyddar varandra och myndigheter gör konstiga saker och sopar igen spåren och de har vänner i media som skyddar allting.
Och alla judar. Och
det, ja, ungefär. Och det är så oanständigt och det är så korkat. Men faktum är,
jag anade att den kom.
Faktum är att historien om HQ Banks krasch är en sån teori som, eller såna insikter som man får när man börjar sätta sig in i det, som ger en vibban av att det här är vår tids stora rättsröta, vår tids stora rättsskandal, där myndigheter gör galenskaper och som sen för att skydda sig själva för att det gick fel verkligen har gjort nya dumheter och sen haft en hejaklack i medierna som bara har jobbat vidare. HQ Bank, den här banken med Hagströmer och Kviberg som låg bakom på olika sätt.
De var som, rätt olika.
Ja, som drogs, de fick sitt banktillstånd indraget 2010 efter stora förluster och mediekåren hyllade dem. Nu har det kommit en bok av Jenny Hedelin, Dagens Industrijournalisten, och Kristen Ager Hansen som går igenom vad det var som hände och som visar att det här tycks vara ett jättestort rättsövergrepp och som där hela diskursen, både från Ekobrottsmyndigheten, från åklagaren, från media, från andra, där allting handlade om att lägga ansvaret hos den gamla ledningen för en del felgrepp, därför att vissa personer visste att de kunde tjäna pengar på det. Det är framförallt Mats Kviberg som de ville sätta åt och stämma och få massor av pengar från, och sen då matade åklagaren med sin historia. Och när man läser den här boken, och den är extremt väldokumenterad på ett sätt som gör en paranoid, för de har mejl på allting. De har de interna dokumenten, de har ljudinspelningar där de då har träffat de här personerna som har kommit med falska uppgifter tidigare och ljudbok, fått dem va? Att upprepa detta. Nej, men de har lagt upp allt online. Aha. Så att alla kan granska. Aha. Där de sitter och repeterar alla de här sakerna om hur de har drivit en helt falsk argumentation om vad som egentligen har hänt. Så intrycket man får är att banktillståndet drogs tillbaka därför att Finansinspektionen av politiska skäl ville statuera exempel efter finanskrisen. De fick så mycket kritik för att de inte hade sett någonting, inte gjort någonting. Det här var en ofarlig bank att sätta sig på. Så att de kunde trycka till dem. Och de använde ett argument, och det var att värderingssystemet som de använt för sina värdepapper hade blåst upp priserna. Det konstiga är bara att det var ett värderingssystem som inte var hemligt på något sätt. Det var offentligt, tydligt redovisat hur det såg ut, och det hade godkänts år efter år av Finansinspektionen. Men eftersom de sålde av allt det här under väldigt kort tid för att avsluta massor av positioner, så fick de ju, och då när marknaden var extremt illikvid också, det ingen ville köpa egentligen, så fick de ju mycket mindre än vad värderingssystemet hade sagt att värdepapperna var värda. Så då såg Finansinspektionen så här, aha, i så fall har ni nog fuskat med värderingen tidigare. Och det här visar sig ju senare, det har ju varit ett brottsmål nu där Kviberg och de andra i ledningen har frikänts på alla punkter, alla misstankar mot att de skulle ha gjort något konstigt. Och redovisningsexperter säger, men det är precis så man gör. Men Finansinspektionen har bitit sig fast. Därför att de, som de skriver i ett internt mejl som de har lyckats få fram mellan Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen: vårt gemensamma intresse just nu är att visa att redovisningsexperterna har fel när de kritiserar vad Finansinspektionen har gjort. Det är målet. Och då har de väldigt mycket, det var ju lycksökare som tog över HQ Bank efteråt, eller ruinerna av det, när banktillståndet drogs tillbaka, för då blev ju banken värdelös. Men lycksökare tog över det därför att de tänkte att då kan vi stämma den gamla ledningen och få ut massor av pengar. Och det är de som har matat då åklagaren och Ekobrottsmyndigheten med sin story, deras historia, som är att egentligen att Kviberg är en skurk och han har lurat alla och liknande. Därför att om de kan sätta dit honom så kan de också få ut väldigt mycket i skadestånd. Och medierna har köpt detta. Det har varit ett sånt otroligt drev från de flesta ekonomijournalister, framförallt Svenska Dagbladet, men massor. Därför att Kviberg är en sån enkel skurk att hoppa på. Därför att han är rik och lite arrogant och säger vad han tycker om saker och ting. Lite och liberal. Drar fräckisar, lite liberal och liksom en kul typ som ibland talar direkt fritt ur hjärtat och därmed också säger saker som provocerar alla, inklusive undertecknad. Och då är det klart att man älskar att ha en sån skurk. Och det här är någonting som, det är många huvuden som kommer att rulla, tänker jag, efter att ha läst den boken, läst den dokumentationen. Det är så många som antingen medvetet har givit sig in i det här spelet och köpt då processbolagets historia från myndigheternas sida och andra, och i medierna som har drivit den historien och som nu på punkt efter punkt visar sig ha fel.
Ja. Full disclosure, vi har olika relationer till flera människor som är inblandade, eller?
Har vi det? Mm. Alltså jag känner ju Mats Kviberg, liksom jag känner en del personer på andra sidan också.
Jag känner också Mats.
Mm. Vi känner alla som är inblandade på alla sidor här nästan. Men...
Nej, jag vet inte om jag känner någon mer.
Eller har träffat.
Ja. Nej, men visst är det så. Ni måste läsa boken HQ Gate. Alltså, googla det, därför att där finns sidan som dokumenterar allting. De har ljudinspelningarna. Allt möjligt. Det som innehåller sådana bizarra saker som, jag menar, dokumentären som sen ska bygga på Carolina Neurath, den här SVT-journalistens bok som visar att Kviberg är en sån skurk. Det ska göras en SVT-dokumentär om det, som har högsta beskydd från en person i styrelsen som jobbade på Finansinspektionen, eller vad det här i styrelsen då, när de fattade beslut om att dra in tillståndet. Den mannen, Fredrik von Krusenstjärna, som skulle göra den dokumentären, som verkligen skulle slakta Kviberg och byggde hela historien att han var skurken. Han mötte Kvibergs ombud och sa, för 3,5 miljoner kronor så kommer jag inte vara slakta honom på det här sättet som det står i manus. Då kommer jag vara lite snällare. Det, och det finns inspelat med både ljud och bild.
Men det är helt sjukt. Den här personen kommer ju borde ju vara diskvalificerad från all offentlighet i framtiden. Jag menar,
Ja. Och SVT har visat många dokumentärer av honom tidigare som, där man undrar, hur kommer det sig att vissa personer porträtterade så positivt där?
Han det är så smutsigt. Bert Milton till exempel. Så det är ju en person som har rört sig kring.
Berätta vem Bert Milton är.
Bert Milton är väl sonen till en porrkung som också blev porrkung.
Porrkronprinsen.
Ja.
Familjen bakom Pride.
En prinskorv. Mm. Men gjorde inte banken väldigt stora förluster? Det var väl en trader som alla lät hållas. Det gick jättebra och sen kraschade det.
Mm.
Och det här är väl oomtvistat för det första. Det finns ju en anledning till att folk är arga på varandra, och det är att banken har gjort jätteförluster.
Mm.
Så allvarliga att banken inte borde fortsätta verka eller vad?
Nej, det är det som är intressant. Det är den historien jag trodde på också. Delvis efter att ha läst Neurats bok som ger den bilden. Som var den boken som kom ut direkt. Och som visar sig bygga på processbolagets och den här tradens uppgifter.
Är det hon som är skurken, inte Kviberg?
Det är tradern som är skurken, får man intryck av efter den här boken. Men Neurath har givit en bild som helt och hållet bygger på den här tradens uppgifter. Och bara för att ge hastigt den historien. Vad den bygger på är att denna trader, Crawford, han påstod så småningom, och Neuraths bok påstår och åklagaren påstod, att han ville avsluta positionerna. Därför att det här ser ut att bli stora förluster. Men Kviberg tvingade honom att bara fortsätta och hoppas att det skulle lösa sig på något vis. Vilket ledde till de stora förlusterna. Det finns bara tre problem med det. Och allting återigen är dokumenterat. Det första är att denne Crawford, han insisterade på att få fortsätta och att aldrig avsluta positionerna. Och det är dokumenterat och det finns mejl och det finns dokumenten. Alla protokoll visar precis detta. Han ville fortsätta och sa att jag kommer kunna lösa det utan att det blir några förluster. Eller inte stora i alla fall. Det andra felet med den historien är att alla andra inblandade som ska ha varit i de här olika mötena har motsatt uppfattning. Alla utom just denne trader som gjorde de enorma förlusterna. Så att allting bygger bara på att hans historia som han sen ändrade. Därför att tidigare så sa han i de första förhören så började han säga att han faktiskt ville fortsätta. Det var först när han insåg att jag kan sätta dit Kviberg på det här viset och skylla allt på honom. Så han ändrade sin historia. Ingen annan håller med om den historien. Tredje problemet, det mötet, det här 14 december-mötet som tydligen är jätte... Så här, den stora dokumentationen i Neuraths bok och i åklagarens tes hölls. Det fanns inget möte den 14 december därför att en av de centrala personerna var inte ens i Stockholm den dagen. Så att helt enkelt på punkt efter punkt rasar hela det resonemanget samman. Men denne trader fick ett intresse av att skylla på någon annan därför att han blev polisanmäld. Han anklagades för att just ha gjort de stora förlusterna. Och då insåg han, jag måste hitta någon att skylla på. Och då kom processbolaget, alltså de här lyxökarna som tog över HQ Bank. De sa till honom, vi kommer inte stämma dig. Vi kommer inte göra någonting mot dig. Om du lovar på att bli kronvittnet som skyller allt på Kviberg. Därför att det är där pengarna finns, där kan vi få ut hur mycket pengar som helst. Och enligt Crawford själv så skulle han tjäna 50 miljoner på om de då sänkte Kviberg på det här sättet. Så där har vi problemet med den historien. Den andra punkten, Mattias, är det här med, men gick inte banken omkull då på det här? Liksom hade de inte kört med för lite kapitaltäckning och sånt? Nej, faktum är att de förlorade massor av pengar för att de avslutade sedan de här positionerna jättesnabbt. Därför att den här traden ville inte göra det, så till slut bara gick de in och bara, nej men herregud, nu måste vi lägga ner det här. De förlorade massor av pengar, men Hagströmer och Kviberg gick in med egna pengar, återkapitaliserade banken och kunde köra vidare. Och det var helt okej. Okay. Då klipper Finansinspektionen till och säger, nej, det här måste ha gått något fel till för att de här värdepapperna fick ni så lite pengar för nu. Och ni har noterat dem, värderat dem så högt tidigare. Så det här är tjuv- och rackarspel, så vi dödar banken. Det är bara det att det här värderingssystemet som sagt var godkändes från början av Finansinspektionen.
Jag har en kritisk fråga till. Eller flera. Nästa är, men Hagströmer och Kviberg som då deltar i en gemensam, de blir ju ovänner på detta. Och jag betraktar ju båda två, jag känner ju båda två, båda två som hedersmän och sådär. Men de har uppenbart olika uppfattningar. Och vad jag vet så delar Sven Hagströmer mycket av den kritik som har framförts.
Full disclosure, jag känner båda också. Ja, ja. Så att jag är också biased åt båda olika hållen. Men, ja, de blev ovänner och Hagströmer, som ju då inte var direkt aktiv i banken, gick ut väldigt tydligt och sa att det här har ju skötts oerhört illa och liknande. Och la sig otroligt platt för Finansinspektionen från början. Och som därefter har han tagit tillbaka mycket av detta och förklarat att han la sig platt för Finansinspektionen. Därför att han trodde att det var enda sättet att blidka Finansinspektionen. Därför att många andra som då hade, det fanns tidigare affärer där folk hade, ja, vågat stå emot myndigheten och sagt nej, vi har rätt på alla punkter och vi kan argumentera för det. Hagströmer gjorde uppenbarligen bedömningen att om jag bara säger okej, ni har rätt i allting, men döda inte banken. Så tänkte, och det visar något farligt tycker jag om bristen på rättssäkerhet med sådana myndigheter, ja, som är åklagare, domare och bödel på en och samma gång. Att folk försvarar sig inte längre. Nej. Utan de börjar fundera på hur kan vi få den här individen att inte lacka ur på oss och förstöra allt vi har byggt upp. Det är fruktansvärt.
Det här var en av de här poängerna jag hade tänkt säga som jag skrivit ner i det här. Av både goda och onda skäl så har Sverige ett av de länderna i världen där medborgarna har störst tilltro till staten. Vi har en extremt naiv tro på att offentlig maktutövning sker aldrig i egen intresse. Det sker alltid under lagen och det sker alltid på ett rättvist sätt. Och alla människor är så här liksom viberianska hedersmän på något sätt. Va? Och det är väldigt irriterande, för att då ignorerar man ju liksom det här egenintressena, snedvridningarna, att man använder våldsmonopolet för att rida sin egen rygg. Och sådana här myndigheter har ju såklart jättestarka intressen av liksom att driva sina egna grejer, och massa människor drivs av prestige och berömmelse och egna budgetar och eget varumärke. Så liksom det, så att en av lärdomarna från den här storyn är väl liksom att vi måste sluta vara så jävla godtrogna och alltid tro att myndigheter alltid har rätt och är korrekta och är liksom klockrena.
Mm. Nej, men det är en jättebra poäng, och särskilt det här när man delegerar ansvar på det viset till en myndighet som just får göra allting själva. Då har jag inte ens talat om vad jag tycker kanske är den största skandalen i det hela. Och det är hur de behandlade Pernilla Ström som satt i styrelsen för ägarbolaget. Och sådär, som plötsligt bara får reda på att hon får inte sitta i styrelsen för ett annat finansbolag. Nej, vad då? Nej, då är det tydligen Finansinspektionen som bara säger att nej, baserat på att vi tyckte att HQ Bank, dotterbolaget till det bolag som du satt i styrelsen för, har gjort sådana skandalartade saker som gör att vi drar tillbaka tillståndet, så får du inte sitta där överhuvudtaget. Vi tillåter det. Och så här, ingen rättslig prövning, ingenting. Och baserat på deras eget beslut, ja, som sedermera visar sig vara felaktigt. Men hon får inte ens överklaga det hela. Det finns ingen rättsprocedur för det, nej, hela. Därför att de hävdar, nej men det är ju inte någon dom. Vi har inte gjort någonting mot dig. Vi har bara sagt till det här andra bolaget att de inte får ha dig i styrelsen. Och sen för att det blev en medieskandal så fick hon sedermera överklaga. Så det är... Alltså man känner sig som Vilhelm Moberg att det är 1950 och det myndigheter gör precis vad de vill. Det är otroligt obehagligt.
Rättsröta.
Men det är en partsinlaga det här.
Nu är det för roligt, för nu har vi skrivit samma anteckningar där.
Ställ frågan du.
Och nej, kör du.
Absolut, den här boken är en partsinlaga. Det är en kombination, det är en journalist som började gräva och tyckte att det är någonting skumt med den här historien. Som sen möter personen som har all dokumentation. Och det är ju då Kvibergs rådgivare som han läste Neurauts bok och insåg det är något konstigt här, det är något som inte stämmer. Så att han började gräva i det hela. Och vad han har gjort, och det här är ju egentligen otroligt grovt, men det är det enda som kunde ändra den här historien. Han har avlyssnat folk. Han träffar dem och spelar in allt som sägs undercover. Han visar dem någonting på datorn utan att de vet att micken är på. Så att allt de säger sen åker in där. Han har lusläst allting som då åklagarväsendet slänger bort. Allting som finns i förundersökningen men som anses det är inte relevant. Därför att de hade bara ett intresse, att bevisa att Finansinspektionen hade rätt. Så de slängde ju allting som talade till fördel för Kviberg och den övriga ledningen.
Vilket väl rättsvårdande myndigheter absolut inte får göra.
Nej, men det är miljontals dokument. Där han har suttit, digitaliserat allting och gjort allting sökbart. Och hittar de här sakerna som vänder historien fullständigt och visar till exempel att den här traden hela tiden ändrade sin historia så att det skulle passa. Eller till exempel när åklagaren ska hitta en expert på sin sida, eftersom det är så jobbigt att alla experter de talar med säger att Rocky Bank hade gjort rätt. Så hittar han en person som råkar vara väldigt nära personlig vän med en av dem som satt på Finansinspektionen och drev igenom det här beslutet. Och som i ett privat mejl kommer med ett expertutlåtande och skriver att om det är så att jag har missuppfattat vad ni vill döma Kviberg för, om det är något annat lagrum, så säg till mig så kanske jag kan anpassa mitt utlåtande efter detta. Det är så smutsigt och det hade aldrig kommit fram om inte den här mannen, Kristen Ager Hansson, hade spelat smutsigt tillbaka och spelat in allting, kollat deras mejl. Och hittat allt.
Men vem
och det säger någon. Och att Kviberg hade råd att betala honom. Ja, för att göra detta. Alltså hade det drabbat någon som inte hade sådana resurser. Nej. Så hade den personen suttit inne vid det här laget. Mm. Nu blev Kviberg istället frikänd. Och övriga ledningen på alla punkter.
Jag ska inte tro på staten.
Nej. Man ska vara rädd för staten.
Ja. Men för att ta upp ett spår här. En annan gemensam bekant till oss. Andreas Henriksson. Mm. Som tidigare var på Dagens Samhälle. Han har ju Facebookat en hel del om det här. Han har ju gjort en prediktion om varför ledande medier inte har skrivit om det här. Mm. Och det är väldigt intressant. Jag har inte sett någonting i medierna. Nej. Om detta, utan nej, bara i sociala medier.
Och det är här som är lite skakande scary också, och det som gör en lite paranoid.
Illuminati.
Så här, nej, men de personer som var inblandade i det här beslutet och som sen har drivit en hetskampanj i media för det här beslutet och mot Kviberg i den gamla ledningen, de sitter ju överallt på ledande positioner. En av SvD-journalisterna som drev det här från början började skriva om det på DN. Så DN kan inte skriva om det. Svenskan kan inte göra det, för de har investerat så otroligt hårt i detta. Hur med Ekot skulle kunna tala om det? Ja, om det inte vore så att SVDs näringslivschef under den här tiden har blivit ekochef nu. Om SVT kanske? Ja, om det nu inte vore att Finansinspektionens styrelseledamot nu sitter i styrelsen där och vill istället driva tesen att det var Kvibergs fel. Alltså, man vill ju tro att folk ändå kan börja nytt i varje givet ögonblick och tänka, vi kanske har gjort fel. Tänk om vi har sabbat folks liv och hängt ut dem alldeles falskeligen. Då måste vi faktiskt göra någonting åt det. Då måste vi börja driva något åt andra hållet. Men som Moberg när på 50-talet myntade begreppet vänskapskorruption, där han tyckte att det värsta är inte att felgrepp begås, utan att man sopar igen spåren efter det för sig och för sina vänner. Och man gör det så länge och så mycket att den verkliga skandalen blir att man sen inte vänder på stenarna så småningom och inte tittar på spåren. Så att jag tror också att det finns väldigt många som är insyltade i detta, som har stort intresse av att det här inte kommer ut.
Vi lovar att vi inte sitter ner i, att vi har tvättat oss, inte sitter i arbetslösa och sitter i Johans föräldrars källare och är arbetslösa.
Man känner sig som Alex Jones här plötsligt. Så här. Eller hur? Ni som inte tror det, bara läs det. Kolla på några av dokumenten på hqgatestory.com, tror jag att det är. Alltså googla hqgate bara. Så jag blev chockad och det förvänder mycket av min bild av Sverige idag.
Och jag är ju fortfarande skeptisk, för jag har ju inte läst den. Men just det här att inte ens medierna granskar, att man inte tar upp det här. Men nu kommer en massa påståenden här. Det är ju för det första en nyhet. Mm. Någonting vi har granskat, jag är ju svenskan prenumerant. Alltså någonting vi har granskat jättemycket kommer plötsligt helt nytt material. Mm. Och jag har inte sett en artikel.
Nej, men de har ju drivit en sån agenda hela tiden. Ja, och de har ju skrivit att de hoppas att Kviberg döms.
Ja, men de flesta journalister har ju ingen agenda. Och kan ju vända och kan ju göra någonting av det också. Det är en del av samhällsgranskningen.
Vad gjorde DN med kissblöjorna på Carema? De drev ju i vecka efter vecka en story som var falsk. Det finns ju ingen sån hederis. Jag kommer inte ihåg våra polare, det blir mycket internt, men det var ju några stycken som vi kände, Bill McCormack och Michael Moynihan, som sa att svensk media är helt undermålig jämfört med amerikansk media, och det gäller att ha rätt
Och då blev vi lite arga för att de är amerikaner. Ja. Och talar illa om vår fina svenska press.
Ja, men faktum är det ju sant. Alltså DN borde ju säga att kissblöjan var fel.
Ja. Varför kan man inte bara säga det? Hallå? Ja. Det var fel.
Ja, de det var fel. Det var bättre för deras varumärke om de erkände fel.
Men det är det. Jag tycker ju alltid, alltså, jag tycker bättre om en person som har kommit sent till ett möte och ber om ursäkt för det och är trevlig omkring det, än en person som kommer i tid. Alltså, folk som kan erkänna sina misstag på något sätt. Jag får så stort förtroende för dem. Därför får jag inte förtroende för
det är därför
jag gillar
det. Jag vet att Johan ska säga färdigt här. Därför får jag inte förtroende för SvD, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Finansinspektionen,
Ekobrottsmyndigheten.
Hela det offentliga Sverige.
Och jag vet att jag börjar låta som en rättshaverist här. Så att det är bäst att vi avbryter det här avsnittet. Ja,
skål på det rättshaveristiska avsnittet.
Ja. Skål på dig, Fredrik. Tack så mycket.
Tack.
Tack, Mattias. Och tack till er som har lyssnat och som har hört av sig till oss med tips och idéer, kritik och beröm under sista tiden. Fortsätt gärna göra det. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram numera som The Usual Suspects-podden, där ni kan få se några av Fridas bilderposter. Hon har tagit oss ur från rätt vinkel. Hashtaggen Usual Suspects-podd med 2D också. Vi finns på mail, norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. Tack för att ni har lyssnat. Ta vara på er till nästa vecka. Var rädda för staten till dess. Och sist idag, Alice in Videoland, We Are Rebels.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.